varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det.
I det här avsnittet så har jag bjudit in Ulrika Aspeflo igen. Hon var med alldeles nyligen i 2 avsnitt tillsammans med Ebba Alpsenius. I det här samtalet så pratar vi om Ulrikas gedigna arbete under många, många år med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, med fokus på autism framförallt. Ulrika beskriver konsekvenser och vad det kan innebära med olika diagnoser och funktionsnedsättningar med både likheter och olikheter. Och jag är nyfiken på hur Ulrika ser på utvecklingen och skiftningar inom det här området i samhället i stort de år hon har varit verksam. Känn dig så varmt välkommen att inspireras.
Hej Ulrika!
Hej!
Och varmt välkommen tillbaka!
Tack så mycket!
Jag tänkte ju så här att nu passar jag på när jag har dig i studion att vi har ett avsnitt till.
Mm.
Helt enkelt.
Ja, spännande. Ja.
Mm. Du har då varit med i 2 tidigare avsnitt blir det, tillsammans med Ebba. Och nu så tänker jag att vi ska prata lite mer om det som du har gjort under väldigt, väldigt lång tid. Att dels jobba och sen också föreläsa kring autism och NPF och så vidare. Det är jag lite sugen på att höra mer.
Mm. Ja.
Men först då, de som inte har sett tidigare avsnitt så, vem är Ulrika?
Ja, jag är ju utbildad logoped. Blev klar 1987 till julen där. Och sen så hamnade jag inom barnhabilitering i 12 år som logoped.
Mm.
Sen har jag jobbat anställd av Autism- och Aspergerförbundet på heltid i 5 år.
Ah,
ja, sen har jag varit egenföretagare i en del år också på heltid. Och sen har jag glidit in i skolans värld och varit anställd antingen på skola eller övergripande i några kommuner. Och då haft titlar som speciallärare eller specialpedagog. Så att ja, jag har jobbat i snart 36 år.
Ah. Och funnits i den här världen hela tiden, om man nu får säga den här världen då.
Ja, och det är ju märkligt för att om det var något jag sa när jag lämnade logopedutbildningen så var det, jag sa 3 saker. Man ska aldrig säga aldrig, det lärde jag mig då. Men jag sa jag ska aldrig flytta till Norrland. Och jag ska aldrig jobba med barnhabilitering. Och det här med alltså, olika diagnoser och sådär, kände jag kunde ingenting. Nej. Så det var verkligen inte det området jag skulle jobba med, liksom, utan jag hade siktet på röst och stamning, det var liksom grejen.
Jaha.
Då. Och det blev naturligtvis precis det jag sa att jag inte skulle göra, det är det jag har gjort hela tiden sedan dess. Och jag vet inte, det
passade. Och du har bott i Norrland också?
Ja, jag hamnade i Östersund. Jobbade i Jämtland, Härjedalen i 5 år. De första 5 åren. Och sen hamnade jag i Stockholm och fortsatte jobba där. Och sen har jag hamnat ner mer på västra sidan av Sverige då. I Västergötland och Halland.
Mm.
Resten av tiden.
Spännande. Du har verkligen också då rent fysiskt befunnit dig på olika platser i Sverige.
Ja. Och det är också något lärorikt, alltså extremt lärorikt att ha varit ute på, i glesbygd i Norrland, varit inne i Stockholms innerstad, jobbat i förort i Göteborg, jobbat på landet här i Västergötland. Alltså att ta del av så många olika förutsättningar ger ju väldigt mycket lärdom.
Mm.
Så det gillar jag.
Det förstår jag verkligen. Jag får ju ta del av det lite grann när jag är ute och föreläser. Och då tänker jag ofta på det. Oj, vad skilda förutsättningar.
Mm.
På kanske en liten skola, en liten daglig verksamhet och sådär i någon mindre ort. Till att i storstan då befinna sig i en skola mitt i stan. Ja. Och jättemånga elever. Så olika förutsättningar.
Ja, verkligen. Mm. Så det är verkligen inte. Det är liksom jämlika förhållanden. Utan det är olika.
Mm.
Men hur kom du in på den här banan då med att arbeta med människor med, då sa vi ju autism kan man ju säga från början, när du började jobba.
Ja, nej men alltså det var, jag träffade det första barnet efter några månaders arbete inom habiliteringen, så dök det första barnet upp med diagnos autism. Och jag blev helt tagen, alltså jag blev så fascinerad av detta barn. Och det var så svårt, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Men det var samtidigt så spännande så att jag bytte till mig. Vi var två stycken som jobbade i Jämtland, Härjedalen då. Så jag bytte med min kollega så att jag tog alla barnen som hade autism i Jämtland, Härjedalen. Och så fick hon lite fler med CP-skada och lite andra rörelsehinder. Så. Bara för att jag ville verkligen lära mig om det här. Jag tyckte det var så kul och spännande. Så där började.
Och vad gjorde du då i de mötena där? Var det, då var din uppgift var logoped då? Eller?
Ja, det var det ju. På den tiden, alltså jag tänker, vi visste ju verkligen, det fanns ju inga böcker skrivna. Jämfört med idag så är det ju, jag vet inte, det går ju inte ens att beskriva. Idag finns det ju miljarder böcker skrivna om detta område. Då fanns det ingenting, typ. Och det som fanns var ju, handlade ju inte om hur man praktiskt liksom skulle jobba överhuvudtaget. Så jag fick pröva mig fram. Jag kröp efter barnen som kröp runt där och klättrade i vilt och försökte få någon slags kontakt med dem. Ett av exemplen som jag använder väldigt mycket när jag föreläser eller har gjort då, det är ju, jag kom på hembesök till en familj. Så var det en sexåring med autism där och så träffade jag föräldrarna och syskonen och det här barnet träffade jag ju också. Men det barnet verkar ju inte se att jag hade kommit för det gick liksom bara runt och gjorde olika ljud liksom och tittade inte på mig alls. Och jag var ju där som experten från habiliteringen som då skulle liksom upp till bevis på något vis och göra någonting vettigt med det här barnet. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Men jag försökte som man brukar göra då att liksom gå efter barnet och hej, hallå. Jag försökte liksom fånga in när han sprang runt där. Men det gick inte, han bara slet sig bort liksom från mig. Jag kände, vad ska jag göra? Så då gick jag till min lilla väska som jag hade med mig. Och så hittade jag då, jag hade plockat ner någon sån här knopppussel.
Just det.
Man ska få i rätt form då. Så jag sprang runt med det liksom. Kolla här, titta. Vill du kolla? Men han bara bort och sprang iväg. Så vad gör man? Jag satte mig bara ner på golvet där i hallen minns jag. Och så började jag själv att pussla. Så jag tog en bit och prövade den. Och liksom i ögonvrån såg jag hur det här barnet gick liksom runt. Och så såg jag faktiskt att han gick närmare liksom, och närmare. Och på något vis kunde jag ana en nyfikenhet. Så jag pusslade, hällde jag ut bitarna igen och så pusslade jag igen. Jag vet inte hur många gånger jag satt för det här pusslet. Men helt plötsligt så kommer han, sätter sig ner, rycker pusslet åt sig, sätter sig med ryggen mot mig och så börjar han att pussla. Och jag sitter och liksom sneglar över ryggen på han där för att se. Och jag ser att han har ju full koll, bara stoppar i dem direkt. Han behöver ju inte pröva, han ser ju direkt vad de ska vara. Men jag känner ju att vi har ju inte direkt någon kontakt. Liksom. Så jag hittar en till grej i min lilla väska jag hade köpt på en bensinstation. Hittat några sugrör. Så när man liksom blåste i dem så visslade det. Det var någon slags ljud. Visselpipa i dem. Eller något. Så jag tog en sån här. Och så såg jag. När han tog en pusselbit så visslade jag till. Och då såg jag hur han liksom stelnade till och reagerade. Men han såg inte rädd ut utan han bara liksom log lite. Och så pusslade han i pusselbiten. Och så tog jag nästa. Visslade jag till igen. Han log igen. Tredje biten, då gör han ju så här. Väntar in att jag ska blåsa.
Nej.
Och då blåser jag. Och han ler, tar pusselbiten.
Oh, wow.
Och sen fortsätter han så här. Och när vi, om man tänker att detta är en, som en film liksom då, som vi inspelar. Så kanske det har tagit 20 minuter från det att jag börjar springa runt efter honom och försöka få kontakt. Men då har han vänt sig spontant mot mig. Han tar en pusselbit, tittar på mig. Jag visslar. Och han pusslar.
Wow.
Så det är ett sånt där möte som aldrig går ur liksom, huvudet. För då kände jag, då har vi fått någon slags kommunikativ kontakt. Att vi förstår att vi kan påverka varandra ömsesidigt.
Utifrån hans villkor också.
Ja, precis.
Så fint.
Ja, det var liksom så jag började jobba.
Ja, det förstår
så
det
här
med,
som senare, långt senare faktiskt, så har man ju forskat och satt namn på det här. Och kallar det mycket för responsiv kommunikativ stil när man jobbar på detta viset. Uh-huh. Jag skulle säga att jag gjorde det intuitivt utan att kunna sätta egna ord på det för en långt senare. Liksom.
Men det är också sådana tillfällen, sådana situationer som gör att man får själv så här, ja det här vill jag jobba med. Ja. De här människorna vill jag möta mer eller ha liknande möten. Alltså, det är så häftigt.
Verkligen.
Ja. Ibland kan jag säga det på mina föreläsningar. Jag har ju också några sådana exempel såklart. Jag tror vi alla har det. Men att också tänka till på de exemplen. Vad var det som gjorde att jag ville göra det här mer av? Eller så här, att det behöver man påminna sig ibland när det kanske är lite tufft och utmaningar. Och så här. Jo, men just det. De där små guldstunderna är ju det som gör det.
Ja. Och de kan tycka så små, men de är så stora.
Ja, de är ju det. Ja, vad härligt. Ja, tack för det. Jättefint. Sen så har du ju föreläst mycket också då. Och vad har du föreläst mest om?
Ja, det har ju gått i perioder skulle jag säga då. Jag började ju jobba med barn. Mycket de små barnen. Förskolebarn. Och sen lite äldre barn också naturligtvis. Men sen när jag började jobba, och då blev det ju mycket föreläsning om autism och kommunikation och lek och samspel och så. Men sen började jag ju jobba åt utbildningscenter autism, och då vidgades mina åldrar. Så då var jag ganska mycket ute och handledde daglig verksamhet, gruppbostäder, personlig assistans. Och då handlade det nästan uteslutande om vuxna. Med ganska stor komplex problematik, problemskapande beteende, många då med intellektuell funktionsnedsättning kopplat till autism. Så att då blev det mer det fokuset. Och sen när jag gled in i skolan så föreläser jag jättemycket om undervisning överlag. Men framförallt också då språkutvecklande undervisning såklart. Så att jag har ju successivt fått lära mig mer och mer om fler och fler områden. Och från början mest autism, men sen vidgas ju det till att inkludera alla då naturligtvis i det här NPF-paraplyet. ADHD och språkstörning fanns ju med också som min logopedbakgrund naturligtvis då. Läs- och skrivsvårigheter, svenska som andraspråk. Så att jag har på något vis lagt område efter område till för att jag har behövt det.
Om du skulle ge en kortare förklaring på det. Nu säger vi ju NPF, bara en sån förkortning. Och sen lite vad som ligger under det paraplyet.
Ja, NPF betyder ju, det är en förkortning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och man brukar ju lägga autism, ADHD, Tourettes syndrom och språkstörning som fyra underdiagnoser i det paraplyet då.
Och sen så pratar man ju också om autismspektrumtillstånd.
Ja, det gör man ju. Och då kan man ju tänka att autism handlar ju både om autism utan intellektuell funktionsnedsättning och autism med intellektuell funktionsnedsättning. Och det är ju ett brett spektrum då som täcker in många olika personer. Och sen så kan man ju ibland också ha vissa symptom som då passar in inom diagnosen autism. Men kanske inte uppfyller alla kriterier. Så ibland så kallas det ju autismspektrumtillstånd för att det just inte uppfyller alla kriterier. Eller så inkluderar man, alltså jag tänker att man lägger in lite olika. Men idag heter det ju autism när man ställer diagnos. Precis som det heter ADHD och inte ADD eller ADHD som det hette förr. Så att med åren så ändras ju också orden, dess betydelse och vad som inkluderas i dem. Och sen så ligger det ju kvar också i våra egna huvuden vad vi tänker Så att det här med diagnoser är ju lite av en djungel. Som jag inte egentligen ställer ju naturligtvis några diagnoser, för jag jobbar praktiskt med det.
Men det, jag tycker ändå att det är skönt att få någon form av bekräftelse på att du säger att det är en djungel. För det upplever jag och många, många fler med mig.
Ja.
Och att ibland också att fundera på vad är viktigt. Att egentligen är det viktiga att vi hjälper på något sätt oavsett vilken diagnos man har.
Ja, det är det. Mm. Och det viktigaste är att förstå vad det innebär.
Mm.
Alltså så. För att det man förstår till exempel när det gäller autism att det handlar väldigt mycket om social kommunikation och social interaktion.
Just det.
Att det är det som är svårt. Mm. Man har svårt att förstå sig på andra människor och förstå och sätta sig in i hur andra människor tänker och tycker och vad de vill och sådär. Man har svårt att föreställa sig och hoppa framåt och bakåt i tiden och sätta sig in i olika situationer och sånt. Och man har svårt med kommunikationen. Det blir missförstånd eller man är för rak i sin kommunikation, tycker omgivningen.
Just
eller man är för otydlig och kan inte förklara. Man kan ha svårt att be om hjälp. Ja, så det är ju ganska många olika saker som kan påverkas, men det handlar ju om hur vi är när vi umgås med varandra och hur vi förstår varandra när vi kommunicerar och kan uttrycka oss.
Mm. Precis, och att också med sig att alla är olika, den tycker jag är så viktig. Jag hade Hedvig som gäst här som en tjej med Downs syndrom. Hon beskriver så bra tycker jag, så att jag är inte min diagnos, jag lever med Downs syndrom, men det innebär inte att jag tycker om samma saker som andra personer. Nej. Med Downs syndrom, man kan tycka olika utifrån det, och det är så fint och viktigt såklart också.
Det finns ju naturligtvis vissa gemensamma nämnare, annars Precis. Skulle man inte ha fått den här diagnosen. Men man är ju extremt olik varandra ändå och är sin egen personlighet. Liksom. Mm.
Du som varit länge i det här området och också då varit verksam i samhället, så vad kan du se för skiftningar, alltså för förändringar i det här området i samhället? Om du nu börjar jobba på 80-talet och nu är vi lite längre fram.
Ja.
Mm.
Ja, alltså nu säger jag ju inget vetenskapligt då, utan jag säger min känsla och upplevelse. Men min upplevelse är ju att när jag började jobba så kunde vi ju ingenting. Alltså så det fanns inte särskilt mycket skrivet. Nej. Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Vi prövade oss fram väldigt mycket. Det kom successivt mer och mer kunskap. Det kom också mer och mer rättighet, tänker jag. LSS kom till som ju en rättighetslag.
Just det.
Det blev mer, alltså det var viktigt att tala om, att berätta om vad de här olika funktionsnedsättningarna innebär. Folk var liksom villiga att lyssna på det ganska mycket, tyckte jag. Det fanns ett sug efter kunskap. Jag tycker också att det blev bättre med åren. Kanske någon slags kulmen. 2000-2010, någonstans där, var det nog som bäst, om jag skulle säga. Sen tänker jag att det har tyvärr gått neråt igen. Kunskapen finns ju, alltså mängden av böcker och mängden av kunskap har ju ökat. Men samhällets stöd tycker jag ju har blivit sämre. Det känns inte lika okej att prata så mycket om vad den här funktionsnedsättningen innebär längre. För man är inte lika villig att lyssna på det. För att det är så många. Det är så mycket. Så att det blir för jobbigt på något vis att ta in alla de här. Vi ska anpassa, vi ska förstå, vi ska hjälpa. Ja, men vi kan inte, vi orkar inte, vi har inte resurser. Så att jag, på något vis ser jag att det fanns ingenting. Och sen blev det ganska mycket och ganska bra ett tag. Vi höjde kunskapsnivån. Men nu vet inte katten riktigt om jag tycker att det är så längre.
Nej, intressant. Och tråkigt också att höra det. Så jag kan ju tycka ibland att ändå någon form av inkluderingsbegreppet har fått större förståelse i samhället. Men liksom, min upplevelse är att man är mer öppen för att släppa in. Alltså att mer tänka att mångfald är bra. Och att man liksom ändå kan känna att personer med funktionsnedsättning har också liksom att de finns och de är viktiga för vårt samhälle. Så. Men det kanske är mer min önskan, jag vet inte riktigt så.
Men så är det. Alltså, det är inte allt som är dåligt, utan det saker är säkert, ju som du säger, har utvecklats. Men om jag tänker inkludering, är ju fint att säga ja. Och en fin idé och naturligtvis något som jag också tänker är viktigt att vi kanske också diskuterar vad det innebär.
Ja.
Men det kräver också resurser, tänker jag. Alltså, om vi ska inkludera så krävs det att vi har förmåga att göra det och att finnas tillräckligt många som kan göra tillräckligt bra saker. Och det är väl där det krockar. Att okej, vi ska inkludera alla, de ska vara överallt, men har vi resurser att ta hand om alla? Det är ju det som jag... Och då blir det mest ett ord som vi då lite bråkar om vad det betyder.
Vad det betyder också, ja. Precis, precis. Jag tänker inte att vi går in på det nu. men det är ju ändå viktigt att fundera över begrepp på det sättet.
Verkligen.
Ja, inkludering respektive exkludering då. Vad innebär det?
För det behöver varken vara helt dåligt eller helt bra. Ändra ordet liksom. Utan det är helt vad vi laddar det eller vad vi lägger in i det. Och hur vi tänker kring det som avgör om det blir bra för individen, tänker jag.
Varmt välkommen till Mariposa Academy. Den perfekta medlemstjänsten för dig som vill lära dig tecken som stöd och som alternativ och kompletterande kommunikation. Mariposa Academy passar även dig som vill upprätthålla kunskapen, få stöd, inspiration och teckna tillsammans med andra. Som medlem får du tillgång till utbildningar på grund- och fortsättningsnivå, livesändningar med mig där vi tecknar olika teman, filmbibliotek som ständigt växer, gruppcoachningar där vi diskuterar hur vi skapar en kommunikativ miljö och tecknar tillsammans. Det är öppet för alla, om det är en större personalgrupp, en familj eller om du helt enkelt vill utveckla ditt eget tecknande. Vi ses på Mariposa Academy.
Är du ute någonting nu och föreläser och
lite.
Pratar lite?
Men jag jobbar 90% på en skola, så att det är begränsat. Ja. Men ibland kan jag inte låta bli, och får jag en fråga som är tillräckligt lockande så brukar jag tacka ja. För att det är väldigt roligt att föreläsa. Jag tycker det. Samtidigt som jag också är medveten om att det finns väldigt begränsade, alltså vad man åstadkommer med en föreläsning hänger ju också mycket på hur man förvaltar det eller vad man gör med det efteråt. Så om man bara åker till någonstans och det blir en happening som bara stannar där, så kan jag ju bara liksom på något vis kanske inspirera eller ge någon slags injektion av entusiasm eller också aha-upplevelse möjligtvis. Men det krävs ju att man jobbar med innehållet i det man säger efteråt.
Håller helt med dig i det. Det är verkligen så.
Ja.
Att då får man vara medveten om att syftet är inspiration. Eller få en liten inblick i vad det här skulle kunna vara. Och så vidare. Men inte genomgående. Jag tänker att det är också en anledning till att du har jobbat mycket med handledning. Att man kan jobba lite mer på djupet där.
Ja. Så är det ju. För då kan man möta samma arbetslag flera gånger och man lär känna dem och man förstår också vad som händer i arbetslaget eller vad som ligger liksom i själva dem som man ska prata med. Och det är ju det som behövs på något vis. Jag måste förstå dem för att sen kunna hjälpa dem att tänka eller våga eller pröva på något annat sätt. Så att handledning är också... har ju också sin verkligen styrka och är viktigt. Och det borde egentligen vara en självklarhet att alla som jobbar med personer som alltså om man nu får uttrycka sig så, som är så komplicerade i sitt sätt att liksom utmana oss så att vi behöver tänka extra massa varv för att komma till rätta med hur vi ska göra på ett bra sätt. Där borde det vara en självklarhet med handledning, men så är det ju inte heller riktigt, tyvärr.
Du har skrivit flera böcker själv om olika ämnen, men framförallt inriktning kring autism. Och där, i den senaste boken där som jag tittade på nu, så ser du, då pratar du om vad som kännetecknar ett bra förhållningssätt, ett bra bemötande. Har du några tips där? Vad är det liksom som du pratar om där, och vad kan vara bra för omgivningen att tänka på Jag förstår att det är jättemånga saker, men om det, det är liksom det som kanske kliver fram lite extra.
Om vi tänker autism just,
ja,
tänker du?
Ja,
ja, det första är ju att det är viktigt med hur man kommunicerar till personen. Så att personen har möjlighet att förstå. Enbart talat språk är ofta väldigt svårt för många med autism att ta till sig.
Mm.
Så jag behöver ofta förtydliga mitt språk med hjälp av tecken eller bilder. Så att jag ger fler möjligheter till att personen verkligen förstår och inte det blir massa missförstånd eller missuppfattningar.
Mm.
Så det är ju viktigt, kommunikationen till personen, och att man är tydlig och kan liksom, ja, tala om liksom, vad ska vi prata om och hur länge ska vi prata och vart, vad händer sen och så vidare. De här viktiga frågorna är viktiga att tydliggöra.
Mm.
Men sen också måste ju personen själv kunna uttrycka sig tillbaka. Och det, därför är det ju väldigt bra med, när man har samtal till exempel, att man alltid har ett visuellt underlag.
Ah.
Så man kan prata via någonting.
Mm.
Så det inte bara blir den här blicken i blicken och rösten och orden och så som ska förmedlas, utan att vi kan titta och samtidigt liksom prata.
Mm.
För då blir ju samtalen ofta längre och bättre och man får mer tillbaka.
Mm.
Så det är väl sådana grundsaker, tänker jag.
Mm. Jag tänker också en del av det du beskriver här är också det här med bearbetningen för personen. När man har något visuellt stöd också att hinna reflektera kring vad är det du säger nu och vad är det jag vill säga. Och kanske stöd också då i det med visuell information också samtidigt.
Ja. Tankeprocessen är ju ibland lite långsammare. Man kan behöva mer tid att både tänka in vad som sades och också tänka in vad som ska sägas tillbaka. Och det är ju lättare, det blir ju ett långsammare tempo när man har någonting som man bläddrar i eller pekar på eller sorterar eller gör någonting med. Då kommer vi ner lite i varv och det blir mer konkret.
Min upplevelse är utifrån de tipsen som du sa nu, eller det som är bra att tänka på, att många tänker på förståelse, att jag ska kunna ge dig någon information, men att inte lika många tänker tillbaka.
Nej.
Att personen också ska kunna uttrycka sig. Är det din upplevelse också?
Ja, alltså det är ju lättare att tänka från mitt håll. Och det är likadant med allting. Alltså det är lättare att anpassa rummet. För jag kan flytta på den hyllan eller jag kan ställa fram stolen eller jag kan skriva på tavlan. Då börjar man ju oftast med det som är lättast.
Just det.
Och så blir det andra lite svårare och då kanske man inte riktigt vet hur man ska göra eller kommer dit.
Nej.
Så att, visst är det så, men det är lite därför också. Jag har ju under årens lopp gjort en massa olika kartläggningsmaterial. Som ju just jag har gjort bara för att jag har känt att jag kan inte få fram informationen från den jag pratar med om jag inte har något visuellt att tillgå liksom. Så de har ju kommit fram just av behovet att få saker tillbaka. Liksom. Mm.
Just det. Och det kartläggningsmaterialet finns ofta på din hemsida, va? Eller finns väldigt mycket där i alla fall.
Ja, aspeflo.se. Där ligger ju ganska mycket olika kartläggningsmaterial.
Mm. Ja, superfint Ulrika. Det är så spännande att prata med dig om detta. Det är ju en ynnest att få prata med någon som har så stor kunskap om det också. Jättefint. Nu, den här vården och podden heter Maria inspireras av, och du är inbjuden för att jag inspireras av dig och det arbete du gör. Vad inspireras du av, Ulrika?
Ja, jag sa ju i de förra programmen att det är eleverna och det gäller ju egentligen detta. Alltså hela tiden så är det personerna som jag möter. Och det är klart att det inte bara har varit liksom barnen eller ungdomarna eller de vuxna med olika behov av stödinsatser som har inspirerat mig, utan det är också alla de andra mötena. Så att jag kan ju inspireras extremt mycket av att föreläsa för andra eller att handleda också en personalgrupp och att arbeta tillsammans med kollegor. Och att läsa böcker. Jag har läst hur mycket som helst. Alltså jag älskar det också. Det som finns så många källor till inspiration.
Ja, fint. Ja, verkligen. Och du sa tidigare din sida, aspeflo.se.
Ja.
Ja, är det där man kommer i kontakt med dig?
Ja. Det är ju lättast den vägen.
Det är lättast den vägen. Och där kan vi också få material.
Ja.
Stort och varmt tack för att du var med, Ulrika.
Tack själv.
Tack.
Åh, vilket inspirerande samtal med Ulrika. Precis som jag säger så är det så intressant att få möta någon som har så stor erfarenhet inom det här området och få höra hennes tankar om utvecklingen de senaste åren. Jag funderar bland annat vidare på inkluderingsbegreppet. Vad funderar du vidare på? Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med en gäst som varit med tidigare och vi pratar ledarskap. Jag blir glad och det betyder mycket för mig om du prenumererar på mina kanaler och vill sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Ulrikas kloka tankar. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.